Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd tillbaka med säsongens första ordinarie avsnitt. Patrik Syket och jag sitter här med Makoto och Frida i vanlig ordning i London. Det blev en färgsprakande, fullmatad första omgång, hörrni. Vi kan väl gå igenom det som har hänt och sen så tar vi matcherna en efter en som vi brukar. Vi hade i fredags Crystal Palace Arsenal 0-2, följdes upp på lördagen då med Fulham Liverpool 2-2, det finns en del att säga om det. Bournemouth Aston Villa 2-0, det finns en hel del att säga om det också. Leeds Wolverhampton 2-1, Newcastle, Nottingham Forest 2-0, Tottenham, Southampton 4-1, dundermatch av Kulusevski. Everton Chelsea 0-1, Leicester Brentford 2-2, Manchester United Brighton 1-2 och sen sist då West Ham mot Manchester City 0-2. Och jag tänkte vi börjar där. Vi börjar bakifrån och så jobbar vi oss bakåt i tiden.
Oavsett så kommer vi börja och sluta på 0-2.
Vi kommer börja och sluta på 0-2, så är det. West Ham gjorde det West Ham gör. Man backade hem, låg rätt, gjorde det svårt, krympte avståndet mellan lagdelarna. Men erbjöd otroligt lite framåt, Frida, och då är det ju som det är mot Manchester City, som också såg lite trubbiga ut, att förr eller senare blixtrade det till. Och det var ju såklart Erling Braut Haaland i sin Premier League-debut som var den avgörande faktorn i den här matchen.
Ja, det blev ju verkligen så. Det var ju mycket snack efter Community Shield-finalen där när Haaland, ja, han träffade ribban mer än nätmaskorna i alla fall. Och det var väl en del som inte ifrågasatte honom men påpekade att det kanske kommer ta lite tid för honom att komma in i Premier League. Och efter den här matchen så låter det ju helt annorlunda minst sagt då, efter att han jobbar fram den där straffen och sätter den väldigt kyligt och sen så får göra även ett andra mål där. Det var väl lite mer klassiskt Haaland kanske, just det andra målet. Och det visar ju också att vi kommer nu få se en hel del sådana här fullträffar från hans sida. Och det var ju intressant här också just att se hur City skulle ställa upp. För man såg ju i Community Shield-finalen att de kanske inte riktigt hittade rätt balans där. Eller att Guardiola inte hittade riktigt rätt balans, alltså anfallsmässigt. Och en intressant aspekt här var ju att Cancelo och Walker liksom tog ett kliv inåt istället i planen, alltså lite som Zinchenko gjorde då i Champions League-finalen mot Chelsea för x antal år sedan. Men här klev liksom båda upp och in centralt, vilket då, ja, men det gjorde man väl antagligen för att man ville behålla possession och försöka straffa West Ham på det sättet nu, i och med att man har en striker längst fram, en spelartyp som man inte har haft på ganska länge ändå. Och det betalade ju av sig. Sen måste man väl ändå tillägga att West Hams mittbackssituation är ju fullständigt katastrofal. Det var ju ganska tydligt här att, alltså Kurt Zuma, att han spelade med någon sorts skadekänning i alla fall sista halvtimmen, tyckte jag det såg ut som att han gick och led lite grann. Och Ben Johnson hade ju flyttats in dessutom. Mm. Och ja, från sin ytterbacksposition. Så att det var ju väldigt tacksamt för Erling Haaland att möta det här försvaret. Så den brasklappen måste man kanske ändå föra in, alltså från West Hams sida. Men ja, förutom det, en väldigt bra debut såklart.
Ja, och Fabianski ut efter en halvtimme eller något sånt där, va?
Nu har de ju för sig Areola som andra målvakt, och det kan ju vara sämre än det, om man säger så.
Men... Definitivt, men det är ändå första målvakten ut i ett redan liksom svagt försvar. Så att det var inte de bästa förutsättningarna för West Ham. Men alltså, de gör ju det de alltid gör. De, de täpper till, de ligger rätt. David Moyes har ju fått det här laget att, att vara väldigt tydliga med, sin, med sina positioner och med sina roller, och alla vet vad de gör. Men framåt, Frida, Jared Bowen hade knappt bollen vad jag såg under den här matchen. Antonio såg ut som han drogs med skadekänningar också. Ska Macka kom in, erbjöd inte jättemycket. Declan Rice var ju såklart där, gör Declan Rice-grejer, men det, det fanns liksom inget utrymme för West Ham att göra någonting annat än att försvara den här matchen.
Nej, men det var väl lite som Moyes var inne på i sin intervju efter matchen, att Man City var bättre förberedare än taktiskt i den här matchen. Det var väldigt tydligt, och West Ham hamnar lite snett då, och det kan man inte göra mot City, för att då smäller det. Så att jag känner väl att det är mer där det, det faller. Om man tänker på alla de här, ja, men allt det vi har sett i helgen nu, så är det ju väldigt tydligt det här att Man City, alltså om någon ska kunna utmana dem, det krävs så mycket mer än att man, ja, men man gör en bra, ja, men gör lite bra matcher här och där. Alltså, nu har de ju Haaland längst fram, och det innebär att de liksom får ytterligare en dimension till sitt anfallsspel. Så att just nu känns det ju som att det ska ganska mycket till för att någon ska kunna hota City, men som sagt, det har ju gått en omgång nu, så att man kanske får lugna sig lite på den punkten.
Förr kunde man ju bussparkera på ett annat sätt och ibland lyckas mot City. Det problemet var ju när man bussparkerade, fick ett mål i baken efter 5 minuter och sen bara rann det iväg. För det händer ju ofta med City. Nu har de ju just det här att om de bara överbelastar, fortsätter på samma sätt, så vet de att förr eller senare när vi får in bollen i den här gröten i boxen med 7 motspelare som har samlat eget straffområde, och då är Erling Braut Haaland där och han kommer att göra mål. Ja. Så att det, bara den effekten av att ha honom gör ju enormt mycket för det här laget.
Nej, och man såg ju hur skarp han var. Alltså, ja, vilken explosion han är på liten yta med den stora kroppen, hur stark han är i de här duellerna. Han vinner bollar i små ytor, han är först, och han har den här instinkten att gå på ytan hela tiden, där någonting kan uppstå. Och det är ju klart, vi har varit inne på det, det är många som har pratat om det här, att han erbjuder någonting som Manchester City inte haft, och kräver ju lite grann att Manchester City spelar på ett annat sätt ju, precis som du var inne på, Frida. Men han gör det ju så bra, även om spelet inte riktigt är där än, och även om bollarna inte riktigt kommer så som det kommer komma, alltså när de väl får till det systemet och det här spelet som kommer passa honom. Så även om det ser trubbigt ut och bollarna inte riktigt där, så ser man hur han hela tiden jobbar i huvudet, hela tiden läser spelet. Var kan passningen komma? Var kan ytan uppstå? Och tar de här löpningarna och är där, och när situationen väl uppstår och Gundogan slår den här jättefina passningen, då är han ju där och hugger och är före backen och är före målvakten. Han kommer göra mycket mål den här säsongen.
Det ska bli väldigt spännande att se också en spelare som Jack Grealish nu en andra säsong, med tanke på att det var väl ändå vissa frågetecken till vad han gjorde under första säsongen. Där också ett sparkapital man har. Det som är så läskigt med City, att det finns otroligt mycket sparkapital vi väntar på att ska blomma ut också. Vi vet vilken nivå Phil Foden har. Vi vet att Riyad Mahrez kan läsa in poäng hur som helst. Han var ju på bänken här idag. Man valde att ha Bernardo Silva från start på bänken också. Julian Alvarez som kommer in tycker jag är jättespännande. Alltså, vi har pratat om det här förut, men alltså den truppbredd de har. Och det är efter att ha sålt Raheem Sterling, efter att ha sålt Gabriel Jesus. Ja, det är makalöst faktiskt.
Jag tycker fortfarande dock att de ska se till att behålla Bernardo Silva.
Det håller jag med om. Om de inte får något annat in. Men det beror på vad det skulle vara.
Ja, det är väl det man känner i så fall. Det kan de helst försöka undvika. Sen vet jag inte om ni såg, eller kanske ni inte kunde se, Haalands intervju med Sky efter matchen. Här i England så är man ju väldigt känslig när det kommer till svordomar. Man får absolut inte svära. Och shit är ett sånt ord som det får man absolut inte använda i tv. Och Haaland då, han ska prata, jag tror han får en fråga om huruvida han hade kunnat göra hattrick, och så säger han, ja, nej, men det hade jag ju, jag fick ju ett läge där, men så det var lite skit att det inte blev så. Varpå han då, intervjuaren, säger att nu måste du vårda språket, varpå Haaland svarar, oj, shit, och igen, förlåt. Och sen så kommer han på sig själv och han bara, oj förlåt, jag kan inte det här, eller någonting sånt, sa han. Men ja, det skrattade de gott åt i Sky-studion i alla fall, så att det verkar inte som att det var någon sån där jättestor skada själv.
Nej, alltså jag tror inte att det är någon som på riktigt tar illa upp. Det där är någon slags gammal konservativ föreställning om att vissa svordomar får man inte säga på just TV. Det är inte, det är inte så att det inte svärs i Storbritannien annars, om man säger så.
Nej, men de är ändå känsliga.
Ja, de är känsliga.
Det måste ändå, ja det visst. Är verkligen. Och vissa ord är verkligen så där. De tittar på en som att man är galen om man säger dem. Alltså det är inte alls som i Sverige där vi är lite mer så här relaxed generellt.
Mm. Ja, jag förstår att det är bara att köra, tycker jag. Det där är ett bra sätt att sticka ut på.
Börja svära i TV.
Okej. Okay.
Nej, jag stöttar att man reagerar på sånt i TV. Det ska vara ordning och reda, tycker jag.
Det är japanen i dig som pratar nu.
Det får man inte ens ha dialekt om man jobbar med nyheter. Det är väl lite väl kanske.
Det är som Sverige på 60-talet. Ja. Enkel seger för Manchester City i alla fall. Manchester United kom till den här säsongen med enormt mycket frågetecken och inte speciellt många rätade sig ut efter igår, Frida. Utrullade stundtals av Brighton. Det är liksom så att Brighton som har sålt Bissouma, som har sålt Kukureya, som tappade Dan Burn i vintras. Graham Potter bara fortsätter att göra underverk med otroligt lite i det där laget, med den här truppen och i den här ligan, får man säga.
Ja, när jag satt och tänkte på det, vilka tränare är det som man känner sig mest spänd inför att se vad de har kokat ihop för matchplaner? Alltså i mitt tycke så är det möjligtvis Pep Guardiola och Graham Potter. Mm. För Potter lyckas alltid, jag kan se honom sitta där på sin kammare och tänka hårt och länge inför ett möte, och just särskilt här det är mot större klubbar också. Vi såg det förra säsongen mot både Arsenal och Tottenham, just det här att hur ska vi kunna straffa det här laget, och sen så anpassar han sig utifrån det, och det gjorde han här också. Och det tog ett tag innan man insåg vad det var för typ av uppställning, för att det såg ut lite grann som en 3-2-2-3. Men det kan också ha varit så att det var en liten diamant där på mittfältet. Det såg ut många gånger som att Lallana låg lite högre upp än Gross. Hur som helst så var det rena genidraget. Alltså Trossard då, som var uppskriven som wingback, var ju mer som en ytter. Och det tänkte man väl när man såg startelvan också, att han kommer nog ligga betydligt högre upp. Och det gjorde ju dels att ja, det finns en risk med att spela på det sättet, för att det gör ju att det öppnas ju ytor bakåt som inte är så bra att släppa till mot spelare som Manchester United har. Och det såg vi också där inledningsvis att de hade ändå kunnat, det var Bruno Fernandes som har ett skott som viner över. Han hade möjligtvis kunnat straffa dem ganska tidigt in i matchen där. Men det de gjorde för att undvika det var att slå långt istället för att, som Brighton alltid brukar göra, att spela ut kort från målvakt. Och det gjorde de inte här. Och det var ju för att undvika just den här första pressen. Och då, vad händer då? Ja, men då blir det ju ett battle där på mitt centrala mittfältet. Och vem står där? Jo, det är Fred och Scott McTominay fortfarande år 2022.
Men inte tillräckligt bra. Jag har sagt det om igen.
Nej, alltså Moises Caicedo hade ju inga problem, om man säger så. Nej. Att använda sin styrka mot vare sig Fred eller McTominay. Och båda de två, McTominay och Fred, de tappade ju bollen också på ett väldigt vårdslöst sätt. Och det gjorde ju att, eftersom att Brighton hade en sån offensiv uppställning, så kunde de ju alltså utnumrera United på sista tredjedelen hela tiden. De kom med väldigt, väldigt mycket folk och bara tryckte framåt. Och det är ju faktiskt så målen kommer till också. Och nej, det är bara att lyfta på hatten för den där första halvleken. Sen i andra halvleken så blir det en helt annan typ av matchbild, för de måste ju United trycka på. Och de lyckas inte, trots att Cristiano Ronaldo får kasta sig in från bänken, eftersom att Ten Hags det här testet med att spela Christian Eriksen som en sorts falsk nia, det fungerade ju inte alls. Och Ronaldo kommer in och det blir ju bättre, de får tryck, men Brighton lyckas hålla undan och ta 3 poäng. Det är, om inte Graham Potter, om inte han antingen tränar en större klubb eller är Englands förbundskapten inom 3 år, då är det någonting som är riktigt, riktigt snett.
Men alltså Pascal Gross hade man glömt. Alltså, han var ju svinbra. Mm. Alltså, nu plötsligt bara går in och gör 2 mål i en premiär.
Glömt! Han var ju strålande hela våren. Jag skrev det att alltså, det är helt otroligt egentligen att en spelare som borde vara så begränsad, alltså hur Potter bara har, han lyckas liksom hitta precis rätt roll som gör att Gross, trots att han då saknar vissa kvaliteter, han är inte speciellt snabb egentligen, men han får en sån roll som gör att det märks inte på planen. Jag tycker det, han var jätteviktig under våren, inte minst i segern mot Arsenal där när han också hade väldigt stor del i att det gick som det gick då. Som sagt, alltså Potters sätt att lyckas liksom, ersätta spelare som försvinner och uppenbarligen också få dem att förstå vad de måste göra för att de ska lyckas med sina matchplaner. Det är, han är ett geni helt enkelt, det är min slutsats.
Ja, och juryn är väl kanske fortfarande ute då när det gäller Ten Hag. Jag har fortfarande stort förtroende för Erik Ten Hag. Det här var såklart inte starten han ville ha på sin Manchester United-karriär. Men å andra sidan, han har ett lag som vi vet inte räcker till. Det finns andra tränare som varit här med samma material och inte lyckats. Det här var det laget med ett par ganska små förändringar, får man ändå säga. Det är Martinez som har kommit in, Christian Eriksen som falsk nia. Det var ju också mycket, mycket märkligt tycker jag. Det är en position han aldrig har spelat i sin karriär, vad jag kan minnas. Det har man gjorde någon gång i Ajax för 7-8 år sedan. Men
känns som att det fanns en annan offensiv mittfältare på planen som hade kunnat spela falsk nia.
Alltså Bruno Fernandes.
Det hade inte heller säkert funkat.
Men de var ju ganska ändå, det måste man ju säga, de var ju ganska rörliga där framme också, måste man väl tillägga.
Men det som händer, tycker jag, är att Bruno Fernandes och Christian Eriksen hamnar på samma position. De blir lite för... Fernandes har ju en bättre poängfot, skulle jag säga, än Christian Eriksen. I alla fall har han ett större... en större målfara än vad Christian Eriksen är. Så att jag vet inte, det såg lite, och det är också det som är märkligt, är att det här känns lite grann som en, det här är inte hans liksom grunduppställning, det här kändes som en liten så här skohornad paniklösning, och att ha det i första matchen på säsongen efter en hel sommar där man haft möjlighet att värva spelare, där man har haft försäsong tillsammans för att förbereda sig på den här matchen, och komma dit med en laguppställning som inte kommer vara den som, vad jag tror i alla fall, kommer vara den som kommer dominera den här säsongen eller kommer råda den här säsongen, inte ens i närheten med att vara färdig med sin transfer plan. Vi ser ju här nu att nu kommer uppgifter om att Manchester United vill värva Marco Arnautovic och Adrien Rabiot. Jag menar, vad är det som händer? Varför är vi här igen med Manchester United?
Mm. Det är väl där också man återigen får komma in på det här att Erik ten Hag kan ju inte göra så mycket när det kommer till rekryteringssidan. Där finns det ju andra som har ansvaret i ledningen. Så att det är väl det som gör också att man återigen måste titta på det här att den här matchen blev ju skit rent ut sagt, men nu satt ju Anthony Martial som vi hade tänkt att han skulle komma in och fortsätta på sin fina försäsong. Nu var han skadad, så han var inte med, och då blev det helt enkelt att han testade det här för att Ronaldo enligt honom då inte hade kunnat spela 90 minuter. Så att han gick ju snett här, men det var ju också för att han föll i Potters fälla. Det är ju verkligen den sämsta tränaren att stöta på i sin allra första Premier League-match, för att Ten Hag hade ju räknat med att Brighton skulle spela som de alltid gör. Det är ju svårt i och för sig, för att Brighton förändra sig eller anpassa sig utifrån motståndare. Man hade i alla fall tänkt sig att de skulle kunna pressa aggressivt och högt, men det spelar ingen roll här, för då tog bara Brighton långa bollar istället. Så att han sattes verkligen på pottan här, och sen har de ju strukturella problem fortfarande. Alltså nu kan vi ju som sagt inte skylla på den här första pressen, så det hade väl inte gjort någon skillnad om Cristiano Ronaldo spelade från start, för det är ju annars någonting som man ofta påpekar med honom, att nej, men han kan inte pressa, han håller inte ihop pressspelet tillräckligt väl, eller första pressen då. Men nu hade man ingen användning av den första pressen, och då ser man ju alla de andra strukturella problemen, alltså bland annat då i försvaret, inte minst. Så att det är mycket att ta tag i här, men ja, att man kopplas ihop med Marko Arnautovic, det blir ju nästan lite som ett skämt ändå när det handlar om Manchester United, för att i den sitsen har de suttit för och plockat in anfallare som är ganska avdankade och ganska, ja, men lite äldre sådär, eller avdankade.
Men då har det ändå varit liksom, men då har det ändå varit så här, Cavani eller Zlatan eller
Odion Ighalo
eller Falcao eller något som verkligen har en högsta nivå på den högsta nivån. Det har ju Arnautovic aldrig haft.
Alltså det går ju att diskutera. Arnautovic är ju liksom,
jag tycker Arnautovic är jättebra, men han har ju aldrig spelat på den nivån som en Cavani, nej, eller Zlatan. Nej, men han kommer ju inte heller med den pondusen. Däremot så är han en ganska jobbig person,
det,
tror jag.
Det är en 33-åring som faktiskt kostar pengar att värva, för att det är inte som att Bologna vill släppa honom gratis. Nej. Och det är också det som är så anmärkningsvärt, att de sitter i det här läget när Eriksen här går ut och säger, ja, men vi måste, det handlar inte bara om att värva spelare, vi måste värva rätt personer och rätt typer som vi vill ha i vårt lag. Och sen på en helg så ryktas Marko Arnautovic och Adrien Rabiot in. Och då undrar man ju liksom, är det verkligen det? Varför var man inte hårdare på Fabian Ruiz till exempel, om man inser att Frenkie de Jong inte går? Där har vi en helt annan spel som nu hamnar i PSG istället. Anfallsmässigt, ja, de måste ha någon, men det finns många unga, spännande, intressanta forward som skulle kunna göra ett bra jobb i United. Det finns extremt många olika. Och då vill du lägga pengar på Marko Arnautovic. Jag förstår det inte överhuvudtaget.
Nej.
Sen, återigen, jag vet att det är väldigt svårt att sitta här och säga McTominay och Fred är fortfarande bra fotbollsspelare, som jag har gjort väldigt länge. Fred vidhåller jag det fortfarande. Jag ser ju extrem nivå i honom egentligen. McTominay börjar man ju se ganska rejäla begränsningar i, och det har man gjort innan med. Men uppenbarligen, de två ska inte spela tillsammans. De behöver någonting annat. Och sen fick vi också lite indikator på vad han har tänkt med Lisandro Martinez när han går in i start i mittbackslåset med Maguire. Och det gör ju mig mer tveksam på den värvningen och de pengar man har investerat i honom överlag, om det är bara en extra mittbackskomplement. Med tanke på att du har Rafael Varane på bänken. Du har Victor Nilsson Lindelöf i truppen. Jag tycker att det känns på något sätt. Jag vet att man ville ha en ny mittback, men jag tror fortfarande inte att de defensiva bekymren var liksom individbaserade, utan snarare kollektivbaserade. Så att det är många frågetecken. Och som sagt, du var inne på det, för Brighton är absolut sämsta motstånd man kunde fått i en premiär, med tanke på att Graham Potter fullkomligt spelade ut honom i det taktiska.
Ja, och nu ja, vi kommer återkomma till det. Man har också gett Alex Ferguson en ny roll i klubben igen, tillsammans med Brian Robson och David Gill.
De värvar Tom Huddleston nyligen också.
Det är liksom, de ska ingå i någon slags think tank som ska ta fram en ny plan för infrastrukturen runt klubben och så vidare.
Jag om menar, man vill ha en think tank, så är det fortsätter, illa.
Alltså, om man fortsätter att göra samma sak och förvänta sig ett annat resultat, så jag vet inte, det är förbryllande väldigt mycket runt Manchester United. Men det är också så här, nu sitter vi här igen, vi är en match in, nu sitter vi här igen och undrar vad fan det är som händer med Manchester United och varför det inte går. Och så kommer negativiteten, och så kommer hela Cristiano Ronaldo-grejen. Han vill fortfarande lämna, det helt övertygad om. Och så ska det värva, ska vi ha en månad kvar där det kommer vara kaos på transfermarknaden. Allting kommer kosta dubbelt så mycket som det var tänkt, för att alla vet att Manchester United är desperata. Alla vet att Manchester United har massa pengar. De målar in sig i samma hörn hela tiden. Det är ganska tröttsamt. Nu lämnar vi den.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Leicester Brentford 2-2.
Ja. Får fan att spela.
Liksom spela.
Han är tydlig, Brendan Rodgers ändå. Med,
ja, de har ju inte värvat något, som kan inte gärna sälja så mycket spelare.
Givetvis är det ju så.
Ja, vi fick ju se, det var ju lätt helgens mest känslosamma ögonblick här i alla fall, som vi fick beskåda när Josh Da Silva gör mål. Han var ju på väg att avsluta sin karriär för ett år sedan på grund av en jättesvår höftskada. Och Thomas Frank hade ju svårt att, det var ju nästan så att han fick tårar i ögonen när han pratade om det efteråt. Jag såg att Pontus Jansson också hyllade Da Silva jättemycket på sociala medier och kallade honom för lillebror och sådär. Mm. Det är kul att se när en spelare kan komma tillbaka från en sån tuff skada, men här får man ändå konstatera att Leicester, de säljer inte spelare kanske, men de ger bort ledningar väldigt billigt.
Ja. Där är alltså, jag vet inte, vi var inne på det i vårt införprogram här, att Leicester har ju visserligen behållit alla spelare, men det känns inte som att de tar några kliv framåt rent spelmässigt. Någonting behöver hända där, om det är Brendan Rodgers som måste lämna eller om det är en ett utbyte av manskap. Nu får vi inget att ta det, utan nu är det more of the same. Det var ingen höjdarsäsong förra säsongen, det kommer inte bli den höjdarsäsong den här heller. Starkt av Brentford att ta sig tillbaka in i matchen och ta den här, alltså för deras räkning, ganska tunga borta poängen såklart mot Leicester. Ivan Toney målprotokollet direkt, också start på säsongen, viktigt för dem. Han måste ju vara igång för att de ska kunna hota.
Ja, sen ska det väl ändå tilläggas att Leicester var ju bra de första 60 minuterna egentligen. Det som jag tycker avgör lite grann, det är ju att Frank väljer att byta taktik. Alltså han startade ju med en fyrbackslinje med Ben Mee, men plockar av Ben Mee då och går ner på en trebackslinje. Och det gör hela skillnaden egentligen, för att då kan Brentford, de kan dels bredda på ett sätt som de inte hade gjort i matchen fram tills dess, och kommer ju till betydligt fler läge och får verkligen tryck där mot slutet. Så att det var inte orättvist att de fick en poäng i slutet, absolut inte, för de hade verkligen trycket där. Men jag tyckte att det var det som ställde dem. Madison var väldigt bra i den här matchen också. Så att det finns ju saker att hämta i Leicester. Det är mest att det är oroande att det har sett ut som det har gjort nu under transferfönstret. Och Rodgers har ju bekräftat också att han exempelvis ville värva Luckman eller behålla honom permanent. Men att det inte gick heller, så att det verkar ju inte som att det är mycket som har gått med honom.
Nej, han skulle ju göra en hel overhaul av den här truppen, sa han.
När han har sålt Wesley Fofana och han har blivit världens genom tiderna dyraste försvarare, då har han ju pengar att spendera, om vi säger så.
Ja, men det, jag,
på
det,
tal om att utnyttja desperata klubbar i slutet av fönstret. Mm,
det. Precis. De lyckades försvara 6 hörner i en match.
De släppte ju inte mål in mål och fasta om man inte räknar misslyckat inkast. Liksom.
Nej, precis. Alltid något. Everton-Chelsea 0-1. Det satt en stund inne. Det var väl första halvlekens sista spark i stort sett på Jorginhos straff. Lite trubbigt. Vi har ganska låga förväntningar på Everton den här säsongen, lite högre på Chelsea, men det var, hur många frågetecken fick du uträta det här, Frida?
Jag har inte så många egentligen. Ja, det märks ju, om vi börjar med Everton där, så märks det ju att det är någonting som saknas i anfallslinjen, alltså en central anfallare, särskilt nu när Calvert-Lewin dessutom är skadad också, då ekar det ju väldigt, väldigt tomt där. Så att det är ju ett sånt problem som säkert kommer vara återkommande nu under säsongen. Godfrey ut skadad också, såg inte alls bra ut för honom, fick väl till med syrgas när han bara sa.
Det var väl benbrott bekräftat också, va, på Godfrey?
Ja. Mm. Ja, och ja, det var ju givetvis olyckligt för Frank Lampard och Evertons del också. I övrigt så, det man kan eller det man reagerar på är ju nu att Connor Cody ryktas till Everton. Liverpool-supportern till Everton, ja. Vilket är ganska sjukt. Men en sån spelare tror jag hade gjort jättemycket för det här laget. För
definitivt.
Att, särskilt nu också när Godfrey, när han blir skadad, då behöver man ju definitivt fylla på med försvarare. Så att, ja, hade inte förväntat mig sådär jättemycket av Everton egentligen. Hade väl förväntat mig lite mer av Chelsea ändå, trots att det har sett lite styltet ut under försäsongen. Och det märks ju att Chilwell och James, att de kanske inte, eller särskilt Chilwell då, att kanske inte riktigt i slag än. Men om vi pratar om sparkapital så finns det ju definitivt sådant där. Sterling var ju i alla fall, han glimrade ju till. Mount gjorde däremot inte sin bästa match.
Alltså Sterling är bra, alltså Sterling gör väldigt sällan dåliga insatser, skulle jag säga. Han kan ha långa perioder då det inte blir så många poäng, men han är så smart fotbollsspelare och så, har så mycket tekniskt och alltså teknisk kunskap, teknisk briljans nästan. Han är så bra på de där ytorna att skapa ytor åt sig själv och åt andra. Man vet ju precis vad han ska göra hela tiden. Han är ju en sån spelare som man vet, han kommer ta sig förbi, han kommer ta sig runt, han kommer gå in på de ytorna som han alltid gör, men han är så pass bra på det så att han är väldigt svår att stoppa. Så att vet man hur man ska ställa upp laget runt honom, kan man ju få ut så enormt mycket utav en sån fotbollsspelare.
Det man kan säga om Chelseas backlinje här, det är ju att Thiago Silva var ju väldigt bra, 37 bast och är fortfarande hur stabil som helst, och Koulibaly gjorde det också bra, 31 år gammal. Aspi, ja, 32 år gammal. Det är en ganska åldrande backlinje, och ibland syntes det att de kanske inte riktigt hängde med alla gånger när Gray eller Gordon eller vem det nu än var kom farande. Koulibaly fick ju också bytas ut för att han fick ju någon krampkänning där. Så att det är väl fortfarande det som, alltså nu kom ju Kukureya in i för sig, tog ju en mer vad ska man säga, en lite mer offensiv positioneringen då man kanske hade trott när man såg bytet först. Men han kommer ju definitivt också kunna spela till vänster i en trebackslinje, så att vi får väl se hur Tuchel får ihop det. Man lär väl också få se några fler värvningar in där antagligen innan fönstret stänger också. Det kan han nog behöva.
Intressant att Brocha fick några minuter på slutet ändå. Han fick väl spela en halvtimme i alla fall.
De har ju inte så mycket andra anfallsalternativ just nu, som att Timo Werner är på väg bort och så att man förstår ju, för de tittar till centrala forwards på så vis.
Det är då frågan om han är ju en Premier League-spelare, Brozja, men frågan är om han håller för Chelsea.
Precis.
Det är jag inte helt säkert.
Nej, de behöver någonting mer. Det blir lite också så här, Kai Havertz är fantastisk, men på något sätt så han är ju bra på att öppna ytor för andra till stor del också, och då lägger ju mycket ansvar på att Sterling tar rätt löpning och att Mason Mount också tar en mer framskjuten roll. Och det är inte allt, eller att Reece James gör det, som jag har den bästa avslutsfoten i, av alla, det på att säga. Så att det är lite trubbigt stundtals. Och sen är det otroligt skönt för Chelseas del att Aspi stannar och förlänger, för det är fortfarande en otroligt skicklig, nyttig fotbollsspelare, och ha honom i truppen tror jag betyder jättemycket. Jag ser inte samma desperata försvarsbehov mer nu när man fått in Kukureya, och han uppenbarligen, du kan spela honom i trebackslinjen när Aspi blir kvar. Utruppen ser ut nu, men samtidigt, ja, de jagar ju för fan, så att vi får väl se vad allt landar i.
Tottenham Southampton, helgens största seger fick vi se, men också helgens svensk insats, Dejan Kulusevski, bäst på plan. Mål och assist och ja, men hur mycket som helst. Det kändes som han lyckades med precis vad han än tog sig för. Han är en fascinerande fotbollsspelare, tycker jag. Han är inte den snabbaste eller mest explosiva eller den tekniskt liksom mest extravaganta, men han har sån timing i det han gör. Han är så smart, han är så bra på att hela tiden hitta liksom den där sekunden eller hundradelen när försvararen står lite på hälen, har balansen lite åt fel håll, så är han där, han kompenserar det. Han kanske, jag skulle inte säga att han saknar, men alltså jämfört med andra yttrar i Premier League så har han inte samma explosivitet som en vad ska jag säga, en Martinelli eller en Mohamed Salah sådär, men han tar sig ändå förbi lika enkelt, och han gör det genom att han är så fyndig och så, så bra, han har sån fantastisk balans och sån timing i allt han gör, och sen en jättefin teknik såklart, hans, hans bollbehandling är ju grym. Det var en njutning att se honom spela fotboll den här matchen, Frida.
Ja, det var det verkligen. Jag hade ju äran att vara på plats också, så att det var extra kul med tanke på att jag även var på plats när Kulusevski Premier League debuterade mot just Southampton i februari. Och det var ju en, det blev ju en fruktansvärd kväll för Tottenhams del, där Southampton i hellregn tar hem segern. Så det var ju inte alls kul egentligen, och allting hände egentligen efter att Kulusevski hade kommit in, så att det här var ju verkligen en revansch på så sätt. Och ja, precis som du säger, så var han ju bra från början till slut egentligen i en match där Son visserligen får en assist, men var ganska frustrerande matchen igenom. Han har ju en tendens att bli det lite grann ibland, det här att han är lite off i sin timing och släpper inte bollen och sådär.
Kane var vansinnig på honom vid ett tillfälle. Alltså.
Kane var, det såg ut som att han hade kunnat mörda Son där under en halv sekund. Nej, men det var helt enkelt inte deras match, så att då gällde ju på något sätt att andra klev fram istället. Och det man kan notera ändå där med Tottenham, det är ju att de startade inte jättebra ändå, utan det var ju trots allt Southampton som tog ledningen där genom Ward-Prowse, och så fantastiskt avslut från honom när han liksom drar ner den i backen. Det är inte många som, han kan skjuta på rullande boll också.
Han kan skjuta på alla sätt och vis. Han har sån tillslag så att man bara ryser när bollen kommer nära och målet står där.
Ja, det man vet med Contes system, det är ju ofta så att mycket hänger på wingbacksen. Så är det bara att de måste trycka upp helt enkelt. Och jag tyckte att Emerson Royal gjorde det bra ändå. Men det var liksom när Sessegnon också började göra det som Tottenham faktiskt började komma till fler lägen. Och det är ju också Sessegnon som dyker upp på Kulusevskis jättefina inlägg där under första halvleken. Och så var det vid ett tillfälle där i andra halvleken när Kulusevski slår en fantastisk boll mot Sessegnon återigen, som också hade kunnat bli någonting av det. Så att just det samarbetet där, alltså från högerkanten till då Sessegnon som stormar fram på vänsterkanten, det var ju verkligen ett vinnarkoncept. Och bra för Tottenham också att det var en massa olika målskyttar. Dyer då som nickar in bollen på Sons
fin nick.
Väldigt fint, han var ju nere i gräset nästan och låg ner för att få in den bollen. Och så Kulusevski då, inte minst, jag tror att det är väldigt skönt för Tottenham att säga att de kan göra mål utan Son och Kane, för det är oftast det har handlat om egentligen. Men sen när det kommer till Kulusevski så vet man inte riktigt, alltså vilken spelare liknar han? Ja, där är kanske lite stänk Gareth Bale ändå, lite stänk De Bruyne, men jag tror att hans främsta primär kvalitet är egentligen att han är så himla osjälvisk i sitt sätt att spela på. Att det handlar inte om honom någonsin, utan det handlar om att han ska göra alla andra bättre och han ska spela fram bollen. Han har gjort flest assist i Premier League av alla spelare under 2022. Alltså det är ju faktiskt, det visar ju också att han hela tiden söker den passningen och att det inte handlar om att han ska gå på avslut. Och han är ju ganska mysig också, för att jag fick ju prata med honom efteråt, och så ska han ju alltid vara lite sådär, han ska ju låtsas som ingenting, som att ja men det här var väl ingenting. Men så märker man ändå när man ju fler frågor man ställer, desto mer kan han inte hålla tillbaka, och erkände ju till och med där på slutet att han kommer nog fira det här ändå på något sätt. Så att det kändes nog skönt för honom, inte minst eftersom att de har värvat in Richarlison nu. Och jag menar, Conte, nu var ju Richarlison avstängd till den här matchen, vilket var förmodligen väldigt, väldigt bra för Kulusevski, för vad ska Conte göra nu? Han kommer inte peta Son, han kommer inte peta Harry Kane, han kan inte peta Dejan Kulusevski heller.
Nej, det är helt omöjligt.
Alltså, men det har någonsin en, om man tittar på den här vinterövergång, såklart många vintergångar har varit lyckade, men har varit lyckade för alla parter, alltså för båda parter på samma sätt som det här. Alltså Tottenham får en spelare som verkligen gör dem bättre, för Dejan Kulusevski att liksom få den uppsvinget på sin karriär, när du får en tränare som, absolut, hans osjälviskhet, det håller jag helt med om Frida, det är hans stora styrka, just det här att han alltid ger 110% för laget och gör det som krävs. Men i Juventus hade han en tränare som bad honom att punktmarkera Brozovic. Här får han en tränare som gör liksom Kulusevski liksom spelar på hans andra styrkor också i den rollen han väljer för att maximera hans nytta i truppen. Och det har ju gjort allt för honom, att han har fått det här genombrottet, fått den här flytten och kommer liksom slagit igenom på det här sättet. Det som blir intressant att se tycker jag nu är ju i och med att man tittar på den andra kanten. Om vi räknar med att Kulusevski håller sig till höger och får den här ytterrollen. Det funkar väldigt bra när du har Sessegnon som är den typen av vänster wingback som finns som ett alternativ till exempel. Perisic är ju en ganska lik typ egentligen som Kulusevski har på andra kanten. Jättefin inläggsfot, fin teknik, jobbar stenhårt.
Han kan ta hand om en kant.
Ja, och mycket av spelet när du har Perisic på planen och uppbyggnaden kommer gå genom en vänsterkant. Hur kommer det att funka? Nu fick vi kanske se lite av det i slutet liksom, men också om man tittar på längre sikt, för jag tänker att Perisic ska vara första valet. Hur kommer det att funka med, vad kommer Kulusevski behöva anpassa då ifall mycket mer av spelet förläggs på den vänsterkanten i uppbyggnaden istället? Det ska bli väldigt spännande att se. Men oavsett så kommer han göra det som krävs. Nu har han en tränare som också spelar på Kulusevskis egna styrkor när han ger honom de här uppdragen av osjälvisk.
Ja, och jag tror dock inte att man flyttar på Sessegnon så lätt nu. Efter det.
Han var fantastiskt bra han också. Mm. Matchens näst bästa spelare efter Kulusevski skulle jag vilja hävda. Sen var det så skönt med Kulusevskis mål, för att det var så, kameravinkeln på tvn var precis sån att man såg, jag ropade precis för han sköt, det är öppet hemma i soffan. För man såg det så tydligt precis att det var liksom bort i stolpen, och precis när jag skrek det så såg han det också. Man älskar ju när det liksom, när man ser ytan och när man ser det som ska hända. Det är inte alltid man gör det på tv, det kan vara lite lättare att göra när man är live ibland, eller så är det ännu svårare om man står på en kort sida och då undrar man vad som har hänt egentligen. Men det gillar jag. Och sen Salisus självmål är ju också bland det dråpligare, för att den bollen går ju inte in överhuvudtaget. Den kommer ju bara rulla rätt genom straffområdet och han behöver bara toffla bort den och tofflar in den rätt in i eget mål.
Och det är återigen Southampton fortsätter att läcka. Mm. Jag säger bara det, punkt.
Ja. Newcastle, Nottingham Forest. Första matchen då för Forest tillbaks i högsta ligan på, vad är det? 20, vad har vi kommit fram till?
Ja, vad blev det? Jag har skrivit den här siffran så många gånger.
Ja, 27 år, 28 år.
Eller har jag glömt bort den?
20 många år.
20 många år. Jag minns faktiskt inte heller vad det var.
24.
Ja, det kanske det var.
24 känns
det. Det blev en ett rude awakening för Nottingham Forest, och det är klart att borta mot Newcastle i sån här match så har man kanske inte något favoritskap direkt. Men vi fick se ett Newcastle som såg ganska tryggt och ganska tungt ut, måste jag säga. Det kommer vara svårt att hämta poäng på St. James' Park den här säsongen, Frida.
Ja, nej, men verkligen. Bruno Guimaraes återigen en riktig, vilket klipp de har gjort där och plockat in honom. Han jobbar så hårt och han ser passningar som ingen annan ser. Han hade flest lyckade passningar i den här matchen, flest lyckade dribblingar. Han var en gigant så att säga, och Joey Linton tyckte också gör en bra match. Det märks att han har väldigt stort självförtroende. Han ger ju sig ut på sina små räder och sånt som man kanske inte gjorde tidigare. Och så Fabian Schär som drar till med en riktig rökare. Var kom det ifrån? Och Callum Wilson vet vi, har vi hyllat hur mycket som helst i den här podden. Alltså vilket avslut, så riktigt så här snärtigt avslut med yttersidan. Så att det var ju mycket som gick med Newcastle på det sättet. Forrest och sin sida, jag tyckte att de såg nervösa ut.
Ja.
Det var nästan som att de skapade ju knappt någonting alls. Jag tror de landade på så här 0,28 i expected goals, vilket ju är en väldigt låg siffra. Så att just det här att de har värvat in lite spelare, ja det är väl Jesse Lingard som är liksom själva kronjuvelen. Ja, just nu ser det inte ut som att det här räcker i alla fall.
Alltså det var ju väldigt hopkokt i elva här också. Det var väldigt många nyförvärv som var. Alltså Neka T in som den nya försvarsgeneralen där, måste ju jobbas in i det. Helt nytt på kanterna med Toffolo och Williams på varsin, alltså sen spelare som så här Mangala och Avoni som kom in från bänken, de är ju tänkta att starta sen. Jag har väldigt svårt att se att det här Nottingham-projektet ska sluta med att man har Lingard, Colback och Bryan som tre man av mitt fält. Det är ju inte färdigt projekt det här än, och utifrån det så absolut det såg rörigt ut, men jag tror att det är för tidigt att bedöma dem innan de har fått in allt som de ska in där. Men samtidigt såklart att Fulham-risken finns, om vi säger så.
Ja, och så tittar man på spelarna också. Alltså förutom Jesse Lingard där, det är ju väldigt många oprövade kort också. Alltså spelare från Huddersfield och så. Alltså, ja, jag tror att de kommer få det tufft i alla fall så som det ser ut nu.
Mm. Ja, det är som det ser ut nu, absolut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Leeds Wolverhampton 2-1. Styrkebesked till Leeds som ju har varit ett frågetecken inför den här säsongen. Har tappat såklart Rafinha, har tappat Calvin Phillips. Många undrat vem ska nu ta över det här. Rodrigo finns fortfarande kvar och han är där och han är fortfarande bra, och det är han som sätter kvitteringsmålet då efter att Wolves tagit ett tidigt ledningsmål med av Daniel Podence. Viktigt för Leeds att komma igång den här säsongen. De har ju annars en sån där risk hängande över sig att man väldigt tidigt dras in i en bottenstrid, och ja, men det blir mycket frågetecken. Det, vi har varit inne på att tränaren också har en del frågetecken runt sig. Finns kanske inte den här självklarheten. Det var en tuff säsong förra säsongen. Man klarar sig med minsta möjliga marginal till slut. Viktigt att inleda den här säsongen starkt.
Mm. Bruno Lars var ju fullkomligt rasande efter den här matchen. Och uppenbarligen är det någonting som Jesse Marsch har sagt till honom som han inte var så glad i. Men Lars avslöjade inte vad detta var, och Marsch ville inte heller säga vad det var som hände. Men de hade ju en ganska het ordväxling där efter slutsignal. Och Lars tyckte ju också att Wolves borde ha fått med sig någonting i den här matchen. Mm. Och ja, det kan man väl, argumentera för. Ja. Mm. Det man kan säga är ju som var anmärkningsvärt, precis som vi var inne på tidigare, om Connor Cody, att han satt på bänken. Wolves, eller Lars har ju bestämt sig för att köra med en fyrbackslinje nu, och då får Cody inte plats, och det är ju därför han ska skeppas iväg till Everton. Jag tror att det kan vara lite farligt att göra en sån grej ändå, för att Cody har varit i Wolves. Han är ju en av få som har varit med hela vägen med Wolves. Mm. Och på något sätt att tappa en sån röst i omklädningsrummet, ja, jag är inte riktigt säker på att det är en särskilt bra idé. Men ja, vi får väl se hur de klarar av det. Sen i Leeds fall så var det givetvis jätteviktigt, och precis som du sa, att ja, men få den här segern. Och Jack Harrison var ju jättebra. Han skapade 7 möjligheter, det var fler än någon annan spelare i Premier League denna helgen. Brendan Aronson, han fick ju inte målet där. Det var Ait Nouri som fick det till
självmål till slut. Ja. Mm.
Ja, Medford, nu säger jag Medford med amerikansk accent. Medford Messi ska han tydligen kallas. Jag vet inte om jag vågar eller om jag tycker att han ska stämplas som det redan, eller Medford Messi för sig, men att jämföras med Messi riktigt än. Men han fick ju också en bra start här, så det finns att bygga vidare på för Marsch och Leeds del, definitivt.
Här ser man ju också just det, vikten av att vara tidiga ute i sin liksom truppbyggande på en sommar, att Leeds var ju jättetidiga med alla sina värvningar. Och då är det så att då har man fått en försäsong, då kan man starta med Mark Rocca Adams på mittfältet direkt i en premiär. Du kan spela Christensen direkt i en premiär. Du kan spela Aronson direkt i en premiär. Det var ju många lag som där de inte har hunnit jobba in de här spännande nyförvärven riktigt än. Och ja, det var en väldigt bra start tyckte jag för mitt nya favoritduo som jag kommer sitta här och hoppas på under hela säsongen. Mark Rocca, Tyler Adams i Leeds, där de dubbla Calvin Phillips ersättarna. Jag tyckte de fick en kalasstart här också, och såklart då vi med seger med.
Mm. Ja, på tal om tidig seger, Bournemouth är ett lag som de flesta haft på nedflyttningsplats i sina tabelltips. Aston Villa å andra sidan ska vara ett lag att utmana uppåt. Bournemouth 2, Aston Villa 0, och redan nu började blåsa snålt runt Steven Gerrards
krage. Pochettino står redo, eller hur?
Ja, precis.
Otroligt. Vad ska man säga egentligen? Alltså, Gerrard har ju inte hittat någon stabilitet eller ett system som är optimalt för det här Aston Villa.
Tyron Mings på bänken.
Ja, exakt. Och det var ju också... Jag tycker att det var... Jag tycker att det var fel, alltså med lätt att säga med facit i hand, men visst, alltså Mings är inte, han är inte 100% som mittback heller, han har sina brister, men hans kvaliteter finns ju i luftrummet, och det är ju där man tappar vid det här första målet då. och Carlos Konsa kanske inte riktigt kompletterar varandra där på samma sätt som Mings hade gjort med någon av dessa. Sen är det ju en fin nick av Kiefer Moore där, och han får ju väldigt mycket tid också att sikta in sig och få in den. Så att här, jag tycker också att Villa spelar väldigt, 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 väldigt smalt på något sätt hela tiden, och det kräver ju att ytterbackarna fyller på framåt, men de har liksom ingen riktigt target. Så att det är väl där jag står med Aston Villa just nu, att Gerard verkar lite förvirrad, och det är nog inte bra med tanke på att han just har så mycket press på sina axlar och att de har investerat så himla mycket pengar i truppen, så att där måste någonting ske väldigt snabbt. Men gött för Bournemouth, det är härlig start för dem.
Ja, och tittar man på det här Aston Villa start 11:an, så är det ju, det går ju verkligen att argumentera för att de ska sluta högt upp. Martinez i mål vet vi, han kan göra en jättesäsong. Matty Cash, Lucas Digne, Diego Carlos, Estri Konsa, det är ingen dålig backlinje. Mittfältet har du John McGinn, Jacob Ramsey och Kamara. Det är inget dåligt mittfält. Och där framme har du en fronttrio med Danny Ings, Filipe Coutinho och Leon Bailey.
Och de byter in Buendia, Watkins, Douglas Lewis. Ja. Alltså det är truppbredden också. Vi har två svenska landslagsmän som sitter på bänken. Tyrone Mings sitter kvar där också. Ashley Young sitter kvar.
Det här är ett lag som ska slå Bournemouth.
Ja, såklart det är. Och det, för Bournemouth har ju varit oroliga för deras truppbredd. Tycker att det var många spelare som snarare det här visade att, jo men visst är vi att räkna med. Må så vara att Aston Villa inte kom upp i nivå heller. Men alltså, jag tror jag ska se Jefferson Lerma fungerar i en trebackslinje. Men det gör han ju bevisligen också. Lloyd Kelly, som man spådde en lysande framtid med, liksom stannat upp lite i utvecklingen med kaptenens bindel på arm, liksom strålande här. Det finns mycket positivt. Får man in en målvakt också här i Norberto Neto som är blivit klar, men måste vara att Travers skötte sig utmärkt här också.
Absolut. En annan nykomling som fick med sig poäng, dock inte tre i slutändan, vilket man ju faktiskt hade goda möjligheter att göra. Det var Fulham mot Liverpool. Liverpool som har ett visst favoritskap på sig såklart inför säsongen. Man ska vara med och utmana om den här titeln. Såg pigga och rappa ut i Community Shield mot Manchester City. Det gjorde man inte i den här matchen, Frida, mot Fulham. Det såg trögt ut, det såg nästan lite oinspirerat ut, och Fulham utnyttjade det till fullt. Såg betydligt mer inspirerade ut, mer drag i löpningarna, mer vilja på något sätt i närkamperna och i pressen.
Ja, vilken intensitet de klev ut med Fulham. Det hade man inte kunnat tro egentligen. Alltså, att de var ett väldigt intensivt lag, eller att de var ju snarare ett lag som eller är ett lag som väldigt gärna vill hålla i bollen, men just det här att de klev in och verkligen stängde ner Liverpool som ett lag, alltså så fort de tappade bollen så omringade de Liverpool direkt för att vinna tillbaka den. Det hade jag kanske inte riktigt trott, och de tvingade ju hela tiden Liverpool att slå långt, och så kunde de bara suga till sig bollen igen. Och så har man då Mitrovic där framme som uppenbarligen har äggats på av allt det här snacket om att han inte kan lyckas i Premier League, för att jösses vilken pass det blev för Van Dijk där, som han definitivt inte gick vinnande ur. Och Mitrovic som gjorde 3 mål senast han var uppe i Premier League, han är på god väg, om man säger så, att slå det rekordet.
Ja, verkligen. Han körde över Trent Alexander-Arnold på bortre stolpen där, kan man säga. Och det vet vi, det är inte världens starkaste huvudspelare defensivt, Trent. Å andra sidan är Mitrovic kanske världens starkaste just i de situationerna. Herregud vad stor och stark han är där, och lite tur i avslutet, för jag tror han styr den via Trents huvud in i mål i slut, men han såg ju blytung ut, och det är ju även han som skapar straffen i duellen mot Van Dijk, som också såg det såg lite sådär försäsongigt ut runt många av de här spelarna. Nu klev Thiago ut med en skada som verkar hålla honom borta ganska länge. Jordan Henderson har ju varit inne på, han kanske inte riktigt är uppe på sin högsta topp längre i karriären. Så ganska orörlig och trög ut under långa stunder av matchen. Det kändes som att det var på mittfältet som mycket avgjordes. Sen så händer det ju en del grejer under andra halvlek. Darwin Núñez kommer in och får en halvtimme och då blir det en annan match faktiskt. Han kommer in och gör 1+1 och är den som räddar den här poängen åt Liverpool.
Ja, nej, men det är ju det. Det var ju ett... det var ju, vad säger man, ett listigt avslut där på honom ändå. Sen är det väl, är det Adabioju som är sist på bollen där, va?
Nej, det är tvärtom är det. Det är faktiskt han, det är faktiskt han som styr den på klacken på Darwin Núñez.
Ja, det blev ju bra hur som helst. Ja. fick in den bollen, och det är väl ganska tydligt nu kanske att Núñez borde starta nästa match också. Ja. Och det är ju precis den här starten han ville ha också, komma in två första matcherna och göra mål här under tävlingssäsongen, så att det är ju givetvis väldigt bra för hans del. Men ja, alltså, för Liverpools del så gäller det ju bara nu att de har ju ett annat spel i sig, men det farhågan som finns, det är ju att Thiago ändå kliver av där skadad. Och ja, då har man kanske inte sådär jättemycket alternativ ändå. Så frågan är det rent av så att man kanske ska värva in någon ny spelare? Ja, det är ju lite sent påtänkt, och Liverpool gör ju sällan förhastade saker på transfermarknaden, men ja, jag tror väl i alla fall att man har ett litet krux där att lösa hur som helst.
Är det Harvey Elliott man kan tänka sig på lite mer utrymme? Han har ju ändå, alltså, sett pigg ut i de matcher han kommit in.
Ja, och han är också väldigt bidragande i att, att det blir en annan matchbild när han kommer in och Jordan Henderson går ut. Harvey Elliott är ju mer offensiv såklart, och vi vet ju att Jordan Henderson är mer av en... han är taktiskt väldigt, väldigt närvarande. Han tar stort ansvar defensivt. Men mot Fulham så behöver man inte ta allt det jobbet defensivt. Det hade varit mer nyttigt att ha mer offensiv kraft för Liverpool och tvinga bak Fulham längre bak i planen. Tvinga dem på hälarna, så att säga, i den här matchen. Och jag tror att det är Harvey Elliott som kommer komma in. Vi får se här. Naby Keita erbjuder ju också mer offensivt på det sättet. Det är mer av en bolltransportör. Han är också skadad nu, så att vi får se när han kommer tillbaks. Fabio Carvalho kom in dessutom, fick några minuter. Men jag tror att det är Harvey Elliott som ska göra den där platsen, och vi får se hur Klopp väljer att ställa upp det. Men det är lite tunt på mittfältet. Det är faktiskt så. Jag menar, det är klart att James Milner finns där, men James Milner är 36 år gammal, och han är inte heller hans kurva pekar inte heller uppåt. Jordan Hendersons kurva pekar inte uppåt. Thiago Silva, eller vad säger
ja, den pekar väl inte uppåt heller, även om han är fantastisk fortfarande.
Thiagos kurva, han var fantastisk under delar utav våren, men vi vet också att han är skadebenägen. Han kommer inte bli mindre skadebenägen med åren. Nu kommer han vara borta under säkert ett par månader här. Vi får se hur länge det tar att rehabilitera den här skadan. Det finns många frågetecken där.
Det som talar för Elliot också är ju att precis innan han skadas, så han hade ju ett väldigt fint samarbete med just Alexander Arnold också. Han var ju väldigt duktig på att, alltså, att han drog sig ut lite mer på kanten, så öppnade han upp för Alexander Arnold centralt, och det var ju en grej som fungerade väldigt, väldigt bra. Det var ju därför tajmingen på hans skada var så himla olycklig, för att det kändes som att de verkligen hade någonting på gång där, Liverpool. Så att det blev ju spännande att se om de liksom kan fortsätta på den vägen.
Ja, definitivt. Och sen så tror jag utan tvekan att Darwin Núñez kommer starta mot Crystal Palace här om en vecka. Det känns givet. En match kvar har vi att prata om. Det var den som inledde hela den här omgången och hela den här säsongen. Crystal Palace just mot Arsenal. Och Arsenal som har varit svårtippade inför. Jag har dem topp 4. Öppnade ju ett rasande tempo. Vilket spel första, framförallt kvarten får man säga, innan Crystal Palace lyckades gjuta någon slags olja på de här vågorna och lugna ner det hela lite. Men det var verkligen ett Arsenal som har bestämt sig för att dra upp tempot och visa vad de kan den här säsongen.
Ja, men verkligen. Och vi såg ju återigen där Gabriel Jesus och vad han kan bidra med. Det kändes ju verkligen som att han hade bestämt sig nu för, eller på något sätt som att han bara släppte handbromsen totalt, att han kanske ändå har spelat under Guardiola och haft ganska mycket om man säger man att jag menar att Guardiola haft vissa saker som man måste göra, kanske ett visst rörelsemönster som han ska hålla sig till, och nu var det som att allt det där bara släppte och han försökte sig på, jag vet inte hur svåra grejer, och lyckades ju nästan med dem också. Och det är ju lovande att se ändå den här starten från hans sida då. Och sen kan jag tycka ändå att just att det blev mål på en hörna är lite fint, för att det var ju faktiskt någonting som fungerade väldigt bra förra säsongen. Och det är ju Niko Jovov som kom in där inför förra säsongen som har liksom ändrat på hela den biten och verkligen förbättrat Arsenal överlag. Och det är ju en variant där då, där Zinchenko först befinner sig liksom utanför straffområdet och så tar han en liten löpning in då, en liten halv loop så där, och kan nicka fram bollen till Martinelli då som drar in den i mål. Så att det är väldigt klassiskt ändå att Arsenal får in sitt första mål på det sättet. Och sen en spelare som givetvis stack ut här, det var ju William Saliba. Det trodde man inte. Man hade fått för sig där att Arsenal rent av plockade fel talang från Saint-Étienne för alla de där år sedan när Wesley Fofana gick till Leicester istället. Och honom har det ju gått bra för också, men Saliba har ju verkligen, alltså det han visade på Selhurst Park, alltså just hur majestätisk han var bredvid Gabriel. Alltså, jag tror inte att White kommer peta honom om Saliba fortsätter sådär. Och nu spelade ju White till på som högerback eftersom att Tomiyasu var skadad. Så att jag tror att White, trots sin 50 miljoner punds prislapp, kommer, jag tror han kommer hänga lite löst där.
Ja, jag tyckte det var intressant. Jag lyssnade på Gary Neville lite tidigare idag här. Han beskrev Saliba. Han påminner väldigt mycket om när Rio Ferdinand kom till Manchester United, och man såg den här råa potentialen i dels fysiken men också spelsättet. Och det är väl den högsta berömmet man kan få av en spelare som har spelat så nära en av världens bästa mittbackar, i Rio Ferdinand, vilken potential han faktiskt besitter, Saliba. För det såg ju riktigt, riktigt bra ut. Han hade timing i det han gjorde, och han kändes inte som att han kommer inte bli bullied av någon i den här ligan. Det känns inte så.
Nej, men han har ju, alltså han hem förra säsongen i Marseille var han en av ligans bästa backar. Marseille har ju varit nästan desperata på att försöka få tillbaka honom, även om man förstått att Saliba ska tillhöra truppen, om man har ju åkt till London för att försöka få tillbaka honom på något sätt. Nu fick de ju behålla Guendouzi, som ju också fick ett lyft i Marseille. Det ska bli kul att se om Nuno Tavares kan få samma sak när han har gått i Marseille. Nu för uppenbarligen så är det ju ett lyckat drag att som Arsenal-spelare blir utlånad till Marseille. Du lyfter då. Nu blir det inte Tavares mål till och med, tror jag, också i premiären här nu. För Marseille är inte helt ute och cyklar. Men nej, Saliba blir ju svår att flytta på. Det är ju ingen snack om saken. Och det är fint att han får visa det nu också, även om det var många år som Arsenal-fansen fick vänta och hoppas där.
Mm. Sen får man väl tillägga också här att i andra halvlek så spelar ju, alltså Palace var ju helt av det under första halvleken, kommer inte alls in i det, och jag vet inte om man kan förklara det med att Conor Gallagher inte spelar för dem längre, att man inte har det alternativet på mittfältet. De lyckades i alla fall inte behålla bollen där någon gång egentligen. Sen i andra halvlek då får de ju faktiskt
Om Esse rullar in den bollen som han ska göra när han blir så vackert framspelad av Zaha där, så är det klart, då är det 1-1 och då blir det en helt annan situation. Men det är många om och men. Och Wilfried Zaha tyckte jag också såg väldigt, väldigt bra ut i den här matchen. Det är ju en förträfflig fotbollsspelare.
Det är väl det man kan säga också om Arsenals del, att man trots allt, Palace är väldigt nära i andra halvlek som vi var inne på, att hålla upp, det går kanske inte att hålla upp det där liksom frenetiska tempot man hade i början en hel match, men däremot kanske fortfarande bibehålla någon form av kontroll och se till att i sånt läge, om man då börjar så, se till att avgöra matchen tidigt, för här kunde mycket väl Palace ha fått en kvittering och kanske mer, för de var betydligt bättre andra halvlek.
Ja. Och sen skulle ju Ödegård, jag fattar inte varför han passar i det läget, därför jag har noll killerinstinkt på honom i det fallet. Alltså, det är bara sett dit på.
Det är the Arsenal thing to do. Passa en gång till.
Ja, men det blir lite för mycket där helt enkelt från hans sida. Intressant också bara med White, som jag noterade, det är att jag har nog aldrig sett så spridda spelarbetyg som spelarbetygen var spridda på just honom efter den här matchen. Jag tycker att han är väl okej, men han är inte ja, han har det jobbigt mot Zaha, alltså där i andra halvlek, och
mm, det är väl inte så att,
ja, så är det ju, men jag tror att det blir väl lätt också när en spelare kliver ut på en position som man kanske inte är van vid att spela i, så tenderar folk att sätta högre betyg generellt, för att det är på något sätt som att man kompenserar för det, eller man känner att ja, att eftersom att startsträckan blir lite längre. Men nej, jag tror väl på att Tomiyasu kommer att kliva in och ta den platsen i gärna han blir skadefri, så vi får väl se vad som händer med White då. Mm.
Ja, där hade ni det, hela den första omgången, genomgången. Vi ska svara på lite frågor också. Vi börjar med en från Jesper. Det har varit mycket snack om hans situation här under den här. Vi har inte tagit upp det under matchernas gång här, men en hel del olika handsituationer. Han skriver så här: tre handsituationer bara i Palace Arsenal. Finns det nya direktiv för hands? Gör det, Freda? Inte vad jag vet, men den här hans regeln, ja, är svår.
Alltså det jag kan säga om exempelvis i Tottenhams möte där med Southampton, när det är väl Steven som får bollen på handen där i straffområdet, då har ju Stevens armen lite bakom sig. Mm. Och tydligen har de ju blivit tillsagda nu, domarna, att inte döma straff om det är så att armen, eller att bollen touchar armen och är lite bakom kroppen, för att man menar på att Stevens har ju ingen som helst chans att flytta på den armen, och hans intention är ju också att föra armen bakom kroppen för att bollen inte ska ta på den. Så att där är det ju uppenbart liksom att man kanske har blivit lite, att man inte är lika strikt som tidigare, men jag tycker ju att hans regeln är ju horribel på så många sätt. Och dels eftersom att, ja, det är en sak om det är alltså väldigt uppenbar hands, där man ser att det är, ja, men där spelaren menar att ta med armen eller handen och liksom rädda öppet mål eller vad det är. Men just de här situationerna när man inte har någon som helst chans att flytta på den, det känns hårt då att det ska bli en given målchans enbart på grund av det kan jag tycka i alla fall.
Ja, men det är också så där att som jag tolkar det, eller som jag såg någon tolka det på Twitter, är att han är ju på väg ner och han måste på något sätt ta emot sig i marken med handen. Han faller ju bakåt när han försöker ta emot sig med handen, som då bollen styr på armen på honom, och det är, räknas då inte som en onaturlig position på armen att ta emot sig eller stödja sig mot armen mot marken.
Vilken situation pratar
du om? Nu är jag tillbaka i Tottenham. Tottenham Southampton fallet för han är liksom på väg bakåt.
Jo, men för detta var ju, vi fick ju liksom, man får så här mailutskick från domarna liksom live, alltså varför, om de ställer sig bakom det här beslutet eller inte, och de var ju nöjda med det beslutet liksom. Ja. Det var inga konstigheter.
Men det är så, ingen förstår hans regeln, så att det är inget nytt. Fick en fråga från Martin, är Dr. Podcast. Vem imponerade mest på er av Haaland och Darwin? Ja, det var lite så här, Darwin fick ju bara en halvtimme och dessutom komma in i lite annan typ av match. Man ligger under och ska jaga. Men Haaland såg ju brutalt farlig ut.
Ja, jag tänker inte säga någonting förrän jag ser Haaland, ja, men möta mittbackar som inte är en halvskadad Zuma och Ben Johnson. Mm. Så mycket säger jag bara.
Det finns en aspekt i det också.
Han hade lite kämpigare mot Matip och Van Dijk för två veckor sedan.
Ja, det kommer finnas anledning att diskutera Haaland versus Nunez många gånger under den här säsongen, gissning, med tanke på att det är de två överlägsna lagens två stora nya flaggskeppvärvningar. Ja. Så det kommer ju bli så.
Ja.
Det är bara jag som är avundsjuk också, att nu när Dejan Kulusevski gör en sån pangmatch så handlar inte alla rubriker om honom, utan det är Norge och Erling Haaland istället.
Ja, det är för jävligt. Robin Ram undrar, vore inte Frenkie de Jong tipptopp som Liverpools högra åtta? Då får man in en bolltransportör med grym passningsfot. Nu när högra åttan då, men det är ju där Harvey Elliott spelar. Jag tror att man om någonting behöver kanske ha in en vänster åtta nu när Thiago är skadad.
Ja, och som sagt, alltså, han skulle säkert kunna spela vänster åtta också. Men om du har Thiago i truppen, då vill du inte ha in Frenkie de Jong också, för det blir lite kaka på kaka med att fördela boll och sådär tempo. Sen så här, jag är helt, för United hade han varit alldeles, alldeles perfekt. Jag tycker det är lite underligt att City inte ser möjligheten till Bernardo Silva, Frenkie de Jong-bytet, om de nu måste göra sig av med Bernardo Silva. Annars är det dumt att ändra det här konceptet som de har. Men om de nu ska göra sig av med Bernardo Silva, varför är inte Frenkie de Jong aktuell? Det kan jag känna är lite underligt ändå. Och Chelsea ser man i behovet. Det är många klubbar man skulle göra det. Men Liverpool tror jag väl kanske nästan är den. De borde bara sikta på Jude Bellingham till nästa säsong, för det känns som att det är en värvning som tickar alla boxar som finns för Liverpool, om de skulle genomföra den.
Podcast Rossoneri undrar, vad händer med Ronaldo? Finns det något nytt om Ronaldo? Han fanns med på bänken.
Nej, inte mer än att Ten Hag då menade att han inte var redo för att starta. Jag tror att det blir svårt att hålla Ronaldo utanför laget efter ja, det misslyckade försöket att ersätta honom med en falsk nia. Sen får vi väl se. Just nu är det väl att ja, problemet är väl att ingen klubb vill ha honom, hör jag på säga. Inte att de inte vill ha honom, men att det helt enkelt är för svårt att lösa. Men Wayne Rooney skrev ju han skriver kolumner i The Times och han skrev
han och han. Han skriver, ja, han skriver han utkast ghost, i alla fall.
En ghostwriter garanterat när han sitter och säger vad ghostwritern ska skriva i alla fall.
Ja.
Och han menar ju att det bästa vore att Ronaldo flyttar vidare, och så baserar han, eller han motiverar det, den åsikten med att ja, men Ronaldo tillhör ju inte framtiden. Och jag kan väl tycka att om man nu sitter och överväger att plocka in Arnautovic istället, så se till att behålla Ronaldo då och, ja, men, och strunta i Arnautovic, och så får man på något sätt hoppas att Martial är tillräckligt hel för att han ska kunna spela till slut. Ja, det är väl där jag tycker det känns konstigt ändå att inte försöka övertala Ronaldo att stanna, om man nu ska plocka in Arnautovic. Jag tycker helt enkelt att det har blivit så ohälsosamt mycket fokus på hela situationen kring Cristiano Ronaldo. Det var det enda Ten Hag fick frågor om inför matchen mot Brighton. United har så himla många andra problem också. Jag tror att det är bättre att fokusera på dem. Även om såklart, alltså det är ju det Ronaldo gör här, det är klart att det kommer väcka diskussioner, och det är ju ja, det är inte, kanske inte så schysst från hans sida heller att dra igång allt det här. Men jag tycker någonstans att vi får nu släppa det lite, va? Och fokusera på allting annat som inte fungerar i United.
Men det är ju det som förstår du själv att vi inte kommer kunna göra, Frida.
Det är ju det som är problemet med att ha Cristiano Ronaldo i sitt lag. Och det är väl det som också Waynes ghostwriter är inne på lite. Att alltså allt fokus blir kring Cristiano Ronaldo, om Cristiano Ronaldo är i klubben. Det visste vi alla när de värvade in honom också. Det borde United också själva förstått. Sen såklart, jag är helt övertygad om att de vill övertala honom, att de försöker göra det, att de helst hade velat behålla honom nästa säsong. De vill ha Cristiano Ronaldo i sitt lag och ha byggt truppen ut efter det. Sen är ju frågan, vill du ha en missnöjd Cristiano Ronaldo i laget? Ja, om det är någon spelare som skulle kunna fungera missnöjd, så är det Cristiano Ronaldo. Han skulle kunna göra 20-30 mål ändå. Han ska säkert se sur ut efter de flesta målen, men han skulle göra dem. Så att ja, om de tittar på Arnautovic så håller jag helt med. Då är det bara att se till att då får han väl sitta och tjura ett år till på kontraktet då. Men det beror också på, du måste ju också bygga en hållbar miljö i omklädningsrummet med liksom positiv tongång, och då är det inte bra att ha en sur Ronaldo kanske. Så att det där är jättesvårt. Det är en jättesvår tid som hamnar.
Men kommer han vara sur ändå? Alltså, man tänker, han är ändå en så pass stor vinnarskalle, Ronaldo. Det känns som att det är viktigare än någonting annat. Att även om det skulle bli så att han blir kvartvingad i United, så känns det ändå som att han möjligtvis kan släppa det där då. Jag vet, på ett annat sätt kanske än vad andra spelare som Özil, han kunde ju inte heller, det gnisslade ju där också, och det finns ju andra exempel på det, jag vet inte.
Är det tisdagar och onsdagar som blir problemet när han hör Champions League-hymnen från TV? Det är då han kommer vara helt omöjlig att ha att göra med, och då får du väl se till att inte spela honom i Europa League, för att han kommer ju vägra.
Alltså det hade varit för konstigt att se honom i Europa League.
Det är mycket, mycket konstigt man tänker att man aldrig skulle få se Europa League.
Jag lyssnade på någon podcast och sa, är han den högst profilerade spelaren någonsin att lämnas utanför en startelva och sen inte velas av något annat lag? Och fick svaret att ja, han är ju den högst profilerade spelaren av alla genom tiderna, så att oavsett vad han gör så är han ju den högst profilerade spelaren att göra det han gör. Så att det är ju så det är med
en sån spelare som Cristiano Ronaldo. Därför kommer vi fortsätta prata om det, för att man är nyfiken. Hörde ni, det var allt vi hann idag. Klockan har verkligen sprungit ifrån oss. Kul att vara igång igen. Äntligen, säsongen 22-23. Nu kör vi, och nästa helg är det matcher igen och vi är tillbaka i vanlig ordning. På återhörande då.